Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Den här veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av Esther Care. Och Helena, det är ju det bolaget, vårdbolaget, som du och jag har varit med och startat. Där vi erbjuder digitala vårdmöten med specialister inom kvinnovård.
Precis. Och vi vet att det är väldigt mycket vårdpersonal som lyssnar på Gynpodden, vilket vi är jätteglada för. Och vi behöver alltid fler gynekologer till SDKR. Så därför vill vi nu göra en shout-out till alla er som lyssnar ute som vill vara med och förändra svensk kvinnovård. Vi söker specialister inom gynekologi, men också ST-läkare som har kommit en bit in i sin ST och som vill arbeta digitalt med handledning hos oss på SDKR.
Mm. Och precis som det är för våra patienter som kan söka vård hos oss, det vill säga att de kan bo vart som helst i landet eftersom vi är digitala. Om man laddar ner appen och så bokar man ett vårdmöte, så kan ju även läkaren bo vart som helst i landet eller flytta under tiden man jobbar hos oss. Det är ju väldigt, väldigt flexibelt eftersom man jobbar hemifrån. Och jag tänker att det måste ju också vara helt underbart att som läkare kunna arbeta hemifrån och planera sin egen tid några dagar i veckan.
Ja, verkligen. Och samtidigt vara med och förändra kvinnovården med kollegor som är otroligt drivna och engagerade. Det är jätteroligt att jobba på SDKR. Och jag tycker att det här är en häftig grej som vi gör just nu, att vi erbjuder gynvård i hela landet.
Och vilka är de vanligaste patientmötena du tar, Helena?
Ja, men det är ju klimakteriet, PMS, mensbesvär. Och det är ju såklart ärenden och diagnoser som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Mm. Och tar labbprover när det behövs. Mm. Och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com. Klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer. Och skicka in en ansökan.
Tack så mycket.
Tack och välkomna.
Hej, välkomna till Gympodden.
Välkomna.
Idag, Lydia, så ska vi inte lyfta ett specifikt gynproblem.
Nej.
Utan kanske mer ett jämställdhetsproblem.
Ja.
Ja. Vi ska prata om kvinnohälsa i allmänhet.
Ja.
Hur vården är uppbyggd, hur det ser ut med forskning inom området. Vi måste ju komma in på abortfrågan, hur den ser ut i Sverige och i världen.
Mm.
Och lite, ja, men lite allt möjligt.
Mm. Lite mer allmänbildade på, ja, en högre nivå,
ja,
än
exakt,
specifikt ner i, ja, ett område.
Mm. Mm. Och våran eminenta gäst som jag bjudit in för att podda om detta är Kristina Gemzell Danielsson. Välkommen!
Tack!
Och du är nyss hemkommen från Kenya och Uganda. Du reser ju över hela världen, känns det som. Låter det som.
Ja, ja. Nu blir det ju mer digitalt.
Ja.
Digitala,
ja,
resor.
Just det, men där har du varit fysiskt.
Ja, mm, det har jag.
Mm. Och Kristina, du är prefekt. Det är knappt att jag vet vad det är, men det är en väldigt högt uppsatt person, kan man väl i varje fall säga. Kan du ge en bättre beskrivning?
På Karolinska institutet så har vi institutioner, det är så vi är organiserade.
Mm.
Och varje institution leds av en prefekt.
Just det. Mm. Så du är prefekt vid institutionen för kvinnor och barns hälsa vid Karolinska institutet. Och så är du professor i obstetrik och gynekologi. och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och chef vid WHO Collaboration Center in Human Reproduction.
Ja, inte läst.
Snyggt.
Ja,
wow. Bara den liksom, beskrivningen.
Så fort WHO slängdes in här kände jag mig väldigt ödmjuk för det här på timmen. Ja.
Får jag fråga, du forskar ju jättemycket. När jag googlade på dig så kom ju du upp. Det var över 300 forskningsartiklar. Du har säkert varit med i ännu fler studier. Men du viger ditt liv åt forskning inom kvinnohälsa, eller hur? Eller ditt professionella liv i varje fall.
Ja, nej, men det har ju blivit så. Mm. Och nej, men jag är ju lyckligt lottad att jag får jobba med någonting som jag tycker är jätteviktigt.
Mm.
Och också faktiskt det här att jag får vara i miljöer som är väldigt stimulerande som WHO-samarbetet.
Mm.
Och forskning inom detta område tycker jag är så extremt viktigt för att kunna ge evidensbaserade riktlinjer.
Mm.
Och jag är ju kliniker så jag tycker det är viktigt att kunna utveckla den kliniska alltså vården.
Mm.
Men det är en stor del av detta är också förebyggande arbete och sen att kunna översätta evidensen till policy.
Mm.
Alltså råd, ge riktlinjer, råd till beslutsfattare.
Mm. Just det.
Mm. Och det låter så viktigt. Och så brett, vad fokuserar ni på inom det? Är det att allt kommer in till er och ni sätter riktlinjer för vad WHO står för då? Och sen så får länder liksom inkorporera det själva, eller hur funkar det?
Alltså när det gäller WHOs riktlinjer så fungerar det så faktiskt att det är globala riktlinjer. Och sen så är tanken att de ska anpassas till de olika ländernas förutsättningar.
Mm.
Men i grunden är de globala.
Mm. Mm. Vad forskar du mest på? Vad är liksom dina primära inriktningar?
Det är väl lite, det speglas väl lite av mina arbetsuppgifter.
Mm.
Att jag, man kan tycka att det låter som att jag har svårt att fokusera, men det är att jag tycker att det är mycket som är viktigt.
Mm.
Så att egentligen forskar jag på de flesta områden inom kvinnohälsa.
Mm.
Men det som jag verkligen har tagit till mitt hjärta, och det är för att det är så spännande, för att det är tvärvetenskapligt. Och viktigt för att det har så direkta effekter för kvinnohälsa, mödra, dödsfall, det är ju abortfrågan.
Mm.
Så abort och preventivmedel, det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Men jag måste säga den andra sidan också, så både fertilitet och fertilitetsreglering.
Mm. Mm.
Och det är ju politiskt känsliga frågor.
Mycket.
Och det är så viktigt att det är evidensbaserat. Det
och fertilitetsreglering, då pratar man preventivmedel eller?
Ja, preventivmedel och abort.
Mm. Och vi ska prata mycket mer om det. Men om vi börjar med, hur ser forskningen ut inom kvinnohälsa idag? Är det lätt att få anslag för forskning när du ansöker om pengar för att bedriva forskning inom kvinnohälsa? Jag tänker kanske inte just ditt forskarteam liksom, utan överlag.
Mm. Nej, men jag är ju lyckligt lottad, jag har en stor forskargrupp, och det jag gör som jag tycker är viktigt här också, det är att jag har forskning från, jag brukar säga att från bench to bed to the hands of women, så experimentell forskning som vi sen kan ta med till kliniken och bedriva kliniska studier.
Mm.
Och det är en fördel då att jag själv är kliniker. Och sen to the hands of women, med det menar jag att implementera globalt och just genom kliniska riktlinjer och policy. Men om jag inte tittar på mig själv utan på fältet, då tycker jag att det är faktiskt förskräckligt hur lite man satsar på kvinnohälsa.
Mm.
Det är ju egentligen grundläggande för allt, för hela samhällets utveckling, för att barn ska födas friska och för samhällets utveckling. Så att jag tycker att det är ett eftersatt område.
Men varför är det så?
Och på vilket sätt, om du kan utveckla liksom, är det att man får för lite pengar eller att det är för få som gör det? Eller?
Det är ju, alltså här är jag ju lite utanför min box, men det är ju mer vad jag funderar på. Dels är det mycket lättare när det gäller att bota sjukdomar, det blir mer konkret. Mycket av det vi gör med kvinnohälsa, det är ju att förebygga sjukdom. Och då blir det svårare var det hamnar. Liksom.
Mm.
Så det är en sak. Sen kan det ju vara svårt det här att det är politiskt känsligt. Även WHO styrs ju väldigt mycket av donationer och vad de som donerar önskar sig.
Mm.
Men det är ändå viktigt att vi därför har WHO som då ska vara evidensbaserat. Nej, men jag tror att det är det. Och sen tror jag också att det är för att vi på ett sätt har kommit så långt, så att då tar man för givet att det alltid ska fungera. Att man inte behöver fortsätta att satsa och att utveckla. Och där tycker jag, men vi är ju lyckligt lottade på många sätt i Sverige att vi kan tala om de här frågorna. Och därför är det viktigt att vi gör det. Mm. För det är absolut inte överallt man kan göra det.
Nej.
Att vi hade Karolina Widerström till exempel. Att vi har hela det här teamarbetet med gynekolog och barnmorskor som har betytt så mycket.
Karolina Widerström.
Ja.
Mm. Berätta.
Men hon var ju den första kvinnliga läkaren i Sverige och gynekolog.
Mm.
Och hon insåg ju då, hon var verksam i slutet av 1800-talet, att om Sverige skulle kunna lyfta sig ur fattigdom och om kvinnor, alltså om man skulle kunna komma till rätta med dödsfall till följd av osäkra aborter, till liksom stora barnkullar och kvinnors ofrihet och könssjukdomar, allt det här, liksom elände, fattigdom, så var ju utbildning grund för att kunna lyfta sig ur det. Så att hon satsade mycket på att lobba för bättre utbildning och kvinnors rätt att styra över sina kroppar. Hon var ju före sin tid, men det betydde mycket.
Om vi går tillbaka till att WHO är beroende av donationer och vad de vill kanske ska ske med de här donationerna. Är det då att man behöver på den nivån lobbya för eller liksom lyfta att det behöver gå till kvinnovård och kvinnohälsa, för att det gör inte det just nu?
Det är jätteviktigt, och vårt WHO-center är en del av ett speciellt forskningsprogram som inrättades på WHO 1972. Och målet med det var just att minska mödradödsfall i världen.
Mm.
Och det var flera svenskar som Sune Bergström, som ju var Nobelpristagare och rektor på KI, och Egon Disfalosi och andra som var väldigt involverade i det här. Så att det programmet har betytt jättemycket. Och där har det också betytt mycket att Sverige bland annat och Sida har satsat direkt för att stödja det här som kallas för det speciella programmet. Det är inte bara WHO, utan det är 4 FN-organisationer tillsammans.
Mm.
För att WHO i stort är ju väldigt byråkratiskt, och ger man pengar centralt, då vet man,
då
går det inte till kvinnohälsa, skulle jag säga, i första hand.
Vad kan vi göra för att det här ska förändras och förbättras?
Ja, men jag funderar ju mycket på det. För någonting som hände för några år sedan då, vi har liksom tyckt att vi låg så långt framme när det gäller preventivmedelsanvändning och säker abort. Men plötsligt så blev det tydligt att vi har de högsta aborttalen i Europa. Alltså om man räknar bort Västeuropa. Och att
i Sverige,
vi inte alls,
alltså.
Ja, i Sverige, att vi inte alls ligger så bra till när det gäller preventivmedelsanvändning. Jag tror att det är just det här att man satsade på 70-talet, och då gick det så bra. Vi kunde minska tonårsgraviditet i samband med att abortlagen togs i bruk, och vi nådde så långt.
Ja.
Och sexualundervisning i skolan, där ju Sverige var först i världen. Men det är ju som jag säger, att man måste ju fortsätta att jobba. Det är ju nya generationer hela tiden.
Man kan aldrig luta sig tillbaka.
Nej. Utan det här är ett pågående aktivt arbete. Också att vara medveten om just politiska strömningar.
Men politiska strömningar, jag tänker också lite som vi har pratat med Helena i vissa andra liksom avsnitt, att det finns vissa typer av vindar i samhället som kommer i olika omgångar, där man just nu, som jag uppfattar i alla fall som 30-årig kvinna, finns det liksom en vind av att nu ska man vara naturlig och man ska inte ta preventivmedel för det påverkar kroppen, och det finns ganska mycket starka influencerröster som pratar om att det är hormonstörande, och det är många som lyssnar på det för att man inte kanske då har fått den informationen eller utbildningen i skolan egentligen. Jag kan inte komma ihåg att jag hade det alls faktiskt överhuvudtaget. Och har man då inte någon i närheten som förklarar för en att det här stämmer inte, då lyssnar man på det.
Ja, och detta är ju en jätteutmaning. Det är just det där att det handlar om, men man tycker att man är expert på sin egen kropp, och det är man ju i stor utsträckning. Men när det gäller liksom, behandling av sjukdom, cancerbehandling, kanske då lyssnar man på experter.
Mm.
När det gäller preventivmedel så tycker man att man själv är expert.
Mm.
Och egentligen är det ju mycket svårare.
Mm.
För det här är ju någonting verkligen, men det är så grundläggande och viktigt för en hälsosam livsstil liksom, hela livet. Behovet förändras hela tiden, det finns så mycket att välja mellan, och det är viktigt att balansera så att man undviker komplikationer och biverkningar men kan utnyttja de positiva hälsoeffekterna. Så det här är ju inte alls enkelt.
Nej.
Det är ju egentligen väldigt svårt och så olyckligt att man inte erkänner detta.
Mm,
att det faktiskt är ett område där man behöver
Här behöver man experter. Men hur kan det, alltså varför kommer vi inte ut med hälso effekterna av preventivmedel. För vi pratar ju mycket bara om att man ska ha det för att man inte ska bli gravid.
Mm.
Men det är ju helt, alltså det räddar ju många, många liv per år. Ja. Alltså vi förebygger cancersjukdomar, endometrios, PMS. Alltså det är så mycket som man förebygger. Mm. Det vet inte folk, kvinnor vet inte om det.
Nej, och en del är väl att det är så mycket stigma och tabu kring kvinnofrågor. Jag menar, att tala menstruation och blödningar och mensvärk.
Mm.
I vissa länder är det ju också att tala om mensvärk, så är det förknippat med endometrios som är förknippat med infertilitet. Och då förlorar man sitt värde på brudmarknaden liksom, och kan inte bli bortgift. Så det här, det är så mycket stigma kring detta och så viktigt att vi talar om det.
Mm.
Och vi försöker ju lyfta de positiva hälsoeffekterna.
Mm.
Men det är också att nå ut i media, då är det ju alltid så att det säljer bättre med negativa effekter och nyheter.
Ja.
Ja. Mm. Och jag tror också att, och det har vi ju pratat om Helena, att när det är folk som inte är experter så försöks det ju förenklas mycket. Mm. För att det är enkelt för en själv att ta till sig information som man kan känna en logik kring. Att så här, men om jag slutar med det här så blir det så här och då blir det bra.
Mm.
Och det har ju vi, när vi liksom har poddat nu 30 avsnitt i mer än ett halvår, att there is no size that fits all. Och det är väl det vi kommer tillbaka till hela tiden. Och just det du belyser här, att det är komplext.
Liksom. Ja, och att det lätt blir missförstånd, för det är självklart att det är man själv som ska välja.
Mm. Ja, såklart.
Och att undvika det här paternalistiska, att man väljer åt någon. Och så har det ju tyvärr varit genom tiden. Så alltså jag förstår att det blir ett bakslag mot det.
Mm.
Men det sorgliga är om man då ändå inte litar på experter.
Ja, men på professionen liksom.
Mm. Enligt Socialstyrelsen, som släppte en rapport om klimakteriet som du och jag har läst mycket om. Kan inte du, Lydia, bara sammanfatta den lite kort?
Berätta lite om den. Mm. Ja, men i korta drag så handlade det väl om att det är väldigt olika beroende på vart i Sverige du bor någonstans. Mm. Om du får rätt typ av behandling i just i kvinnovårdsfrågor överlag, men det här var specifikt för klimakteriet då. Mm. Som de hade tittat på med väldigt mycket statistik från olika regioner. Och att i Stockholm fick man mer hjälp och i resten av landet var det avsevärt mycket mindre rätt typ av hjälp för kvinnor i klimakteriet. Och då efterlyste väl de liksom fler vårdalternativ, eller att man behöver komma ut med information mycket mer. Och det här är väl liksom intressant. Det här, så här har det ju varit länge. Och jag undrar lite, vad behöver göras? Liksom? Hur ser du på det här? Och hur kan man, för det är ju lite av ett demokratiserande av kvinnovård som behöver ske.
Mm. Varför är det liksom så att alltid att kvinnovården ska vara någon slags så här andra linjens sjukvård? Så det kan man göra om man har tid. Typ.
Ja, och det är ju extremt olyckligt eftersom, som jag sa, det är så grundläggande för hälsa för alla. Men nu är det mycket fokus på förlossningsvården, vilket är jättebra.
Mm.
Och det är ju liksom en stark grupp som kan höras. Om man tänker på icke-gravida kvinnor och den vård som man erbjuder, inkluderande då klimakteriebehandling, så är den ju ännu mer eftersatt faktiskt.
Mm.
Och där tycker jag att det är så viktigt att oavsett om man är gravid eller ej, att man får bästa möjliga vård. Och jag tror att det är också att man förenklar, man tänker bara att alla är liksom stöpt efter en modell som är att man är liksom medelålders och frisk.
Mm.
Och så tycker man att vi har ju ungdomsmottagningar och så räcker det med det. Men nu skulle vi prata om landet, för när man fått till Stockholm, jag tycker det är väldigt olyckligt vad man har gjort här när man byggde NKS till exempel. Vi hade ju väldigt välfungerande, just att vi har teamarbete, vi jobbar med gynekologer och barnmorskor. Vi jobbar med privat gynekolog. Vi hade hela kedjan, öppenvården, in till det mest högspecialiserade.
Mm.
Och sen på något sätt så är det som att man slår sönder det och ska bygga om hela kartan.
Ja. Men det här är ju politik.
Mm.
Och ibland kan ju vi läkare känna att vi liksom inte får vara med i de här besluten. Det är ju en jättestark kritik från oss läkargruppen. För ett annat exempel som vi sprang på häromdagen, det var ju att AMSAC, som är amningsmottagningar som finns runt om i stan, de har funnits i 5 år. Fantastiska, fina verksamheter. Jag som själv hade jättemycket problem när jag ammade, alltså jag hade inte överlevt utan AMSAC.
Och nu ska det läggas ner.
Nu ska det bara läggas ner. Ja. Och var ska kvinnorna ta som hand som har amningsproblem? Alltså du vet, jag blir så ledsen. Mm. Fattar inte hur man kan bygga upp och riva ner och bygga upp och riva ner utan att det finns en riktigt bra tanke.
Och grejen är att det går det tar tid att bygga upp, men det går så snabbt att riva ner.
Ja.
Och att man gör det utan att göra konsekvensanalyser innan. Och det drabbar ju, det drabbar vården, det är ju omedelbara, men det drabbar också forskning och utbildning.
Ja.
Och då på sikt kvaliteten i vården.
Ja.
Så det här får ju så långtgående konsekvenser. Och ja, det här med att varför inte läkare involverade? Ja, vi borde ju vara mer involverade, så är det ju. Men det är kanske inte så att vi jobbar kliniskt, vi forskar, vi utbildar.
Men det är väl mer, man kan, kanske mer kan fokusera på vad kan man göra då? För att nu när vi har varit ute, vi har ju hållit på och jobbat med det här under en tid och har verkligen varit ute och pratat med mycket kvinnor via gynpodden framförallt, där vi får liksom höra att kvinnor står i kö i över ett år i liksom, det var de södra delarna av Sverige då, jag tror att hon bodde typ i Skåne eller någonting sånt, för att det var så svårt att få komma till gynekolog och just i Östersund, det är 2 års väntetid att få komma till kvinnokliniken, och det är liksom,
nej, men det är förskräckligt och det är inte jämlikt vård.
Det lyfts ju delvis i media och så här, men det verkar liksom inte hända någonting. Nej.
Och så varför lyfts inte mera? Varför, varför står liksom inte 100 000 eller 1 miljon kvinnor och bara, nu jäklar, varför gör vi det för?
Men, eller typ så här som i den här rapporten då från Socialstyrelsen, som är så otroligt talande. Alltså de går ut med att i den undersökningen de har gjort så är 60% av alla kvinnor som går igenom klimakteriet, vilket är alla fertila kvinnor i genomsnitt i Sverige, upplever liksom medelsvåra till svåra problem när de går igenom klimakteriet, vilket gör att de behöver hjälp för det påverkar deras vardag och liv och arbetsliv. Mm. Och sen så går de då till en vårdcentral där de slussas runt och inte får rätt typ av hjälp. Mm. Och sen så kanske de hamnar i liksom att de är deprimerade och så får de den typen av liksom
SSRI istället.
Medicinering istället för att få en hormonbehandling. Eller liksom.
Jag förstår att inte du har svar på det här, Kristina.
Nej, jag vill bara att jag hade det. Men mina reflektioner är ju att det är alldeles för svårt att hitta i vårdlandskapet också. Jag har ju, det är ju folk som hör av sig från hela Sverige för att de kan hitta liksom mig lite enkelt och så frågar de vart de kan vända sig. Jag skulle ju önska att de kunde ta ett helhetsgrepp. Vi är ju inte ett stort land. Det borde kunna gå att organisera vården och kvinnosjukvården bättre. Men när vi åker iväg till andra länder och ger råd om hälsosystem. Alltså vi har ju mycket som vi har utvecklat som är bra. Jag skulle önska att man fick lov att fortsätta utveckla just det här med vårt teamarbete som är unikt faktiskt med hur vi jobbar med barnmorskor. Där blir det också lätt förenklat att man tar, för barnmorskor tar ju hand om friska kvinnor och så är det ju, men det är ju team med gynekolog och barnmorskor. Då blir det lätt så att barnmorskor kan ta hand om allt och alla kvinnor är friska. Så enkelt är det ju inte, utan vi måste ju utveckla teamarbetet och i hela kedjan. Och det ser jag som jätteviktigt.
Precis, och på de stora sjukhusen, eller jag har ju bara jobbat på Danderyd. Eller jag jobbar på Huddinge lite också, men då var jag så ung doktor. Men när man väl kommer in i liksom en akutverksamhet som förlossningen är, där funkar det ju. För där är vi ju, där går det inte om man inte jobbar i team. Utan det är väl liksom mera, när det inte är akut liksom, akutverksamhet, utan när det är liksom mera så här, vad kan vi göra för att kvinnor överlag ska må bättre?
Nej, men jag tror att det kostar bara mer som man gör nu. Det är också det här att innan, men det är så viktigt att kunna integrera vård och forskning och utbildning. Om man ska separera det, dela upp det och flytta runt det, då kommer det kosta mycket mer och det blir sämre. Så vi behöver det här när vi har hela kedjan med vården allokerad liksom på rätt nivå och rätt vårdgivare och in till det mest högspecialiserade. Och jag skulle önska att vi själva fick liksom delta mer i den planeringen. Inte de här liksom snabba, dåliga försöken att spara pengar akut, utan jobba mer långsiktigt.
Jag kan ju uppleva att, alltså som, inte som läkare eller politiker, men som kvinna i Sverige, att ja, det är mycket fokus till exempel då på förlossningsvården och att man får en liksom, med all rätt, men att man får en känsla av att så här, ja, men nu är vi fokus på förlossningsvården och det är väl kvinnovården. Alltså det är så här, nu får ni ju fokus på det här, nu fick ni mer pengar till alla barnmorskor, så här, nu ska ni väl vara nöjda. Jag tycker att det är två olika saker. Det är så här, förlossningsvården, det borde ju, för det första så borde det vara liksom på agendan för både män och kvinnor. För man får ju barn tillsammans. Ja. Liksom. Och sen är det kvinnan som lider av skadorna. Men det är ändå, det borde ju vara för män och kvinnor. Men sen tycker jag kvinnovården för kvinnans kropp. Och hela det här liksom, som man går igenom. Från det att du går in i puberteten till ut genom klimakteriet. Det är ju en annan fråga. Som har hamnat helt i skymundan. Av att man nu tycker att man lägger mycket fokus på förlossningsvården. Och då ska liksom kvinnor vara lite tacksamma för det. Då, att man, ja, men så här, nu får ni ju mycket fokus här. Och jag tycker så här, det är ju inte utslutande. Liksom,
nej, men jag håller med. Jag tycker överhuvudtaget kvinnor och barn att man skulle satsa. Nu är jag ju perfekt för kvinnors och barns hälsa. och det hänger ju ihop. Liksom. Men det räcker inte att bara satsa på förlossningen om man nu förhoppningsvis gör det. Utan det är också på icke-gravida. Och det börjar ju med att man mår bra innan man då eventuellt blir gravid. Eller att man kan liksom välja. Det vet vi ju hur avgörande det är.
Och efteråt.
Och efteråt och hela kedjan.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer.
Jättebra informationssida. Den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst.
Mm.
Och det vi tänkte prata om idag det är att det finns någonting som heter samtalsguide på den här sidan. Mm. Och det är ett formulär där man får en massa frågor. Till exempel så här, att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig, eller ibland svårt, eller inte min grej.
Mm.
Eller om jag blev gravid nu, och så vidare. Liksom. Så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan du träffar din gynekolog eller barnmorska. Så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet.
Ja.
Så man kan fylla i den på den här hemsidan, så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den.
Ja. Jag skulle säga att det verkar ju som att det är framförallt 4 kategorier som är väldigt viktiga. Och sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och sådär, och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är, eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen. Hur viktigt det är att man inte blir gravid. Användning av hormonella preventivmedel. Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Så det verkar som att det är de 4 kategorierna som man bör fundera på innan man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog, och då är man väl förberedd.
Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går till en barnmorska eller gynekolog, då kommer ni få mycket bättre hjälp. För att det här är liksom ingenting som bara finns i en, utan man måste liksom fundera lite på så här, vad är viktigt för mig? Vill jag ha mens eller inte? Och så vidare. Så att gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här
samtalsguiden.
Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om preventivmedel.
Den är otroligt bra. Tack så jättemycket.
Tack. Men historiskt sett så har man ju haft, forskningen har varit inriktad på män som väger 70 kilo. Är det fortfarande så?
Väldigt mycket är det fortfarande så. Det har ju ändå alltså man har ju uppmärksammat att det finns kvinnor som inte är medelålders och väger 70 kilo. Och det är bara framförallt inom kardiologi
och
kanske.
Och som inte är män. Kardiologi är hjärtlackarna. Där forskas det ju mycket på män som är 70, som väger 70 kilo.
Det har verkligen varit så.
Men är det för att de har mer problem med hjärtat? Eller är det för att det har ingått?
Det är mycket svårare att få tillstånd att forska på fertila kvinnor.
Varför då?
Då har man ju där potentiella risken för en eventuell graviditet och fostret.
Ja, och då stoppar det upp liksom forskningsstudien för att hon... Det är lite som arbetslivet, känns det som.
Men ser det fortfarande ut så här?
Alltså, det finns ju förbättring just inom det här, en ökad uppmärksamhet och att det krävs att man också gör studier på kvinnor. Så det har förbättrats, men mycket av de data vi har bygger på äldre studier.
Ja, men om hjärtvård, ett exempel var ju att det uppmärksammas så här att kvinnor som får hjärtinfarkt, de har inte ens samma symptom som män som får hjärtinfarkt. Och sen har man liksom forskat på män, så det var så här, när kvinnor, de fick mera... Nu är jag lite ute på tunn is här, var länge sedan jag läste hjärtkursen, men man får mer ont upp i vänster käke än vänster arm, eller hur det var.
Nej, men det är ju det som du säger under läkarutbildningen. Vi lär oss ju mäns symptom, inte kvinnors symptom.
När vi poddade om havandeskapsförgiftning, Helena, så tog vi ju upp det.
Att, det avsnittet har inte släppts än, det kommer.
Ja, det kommer precis. Men med den läkaren så pratade vi om att långvariga effekter av det kunde vara hjärtkärl.
Sjukdomar.
Men att det här har man liksom inte ens forskat på alls, för att havandeskapsförgiftning hände kvinnor och då hade man inte forskat på kvinnor. Eller hur var det? Visst var det så?
Ja, ungefär så.
Att man liksom inte tittat på de effekterna alls som är vanlig sjukdom, eller inte vanlig, men att den händer ändå många kvinnor under graviditet.
Nej, men det är just det att vi skulle behöva mer forskningsmedel också för kvinnohälsa.
Är det sant att kvinnosjukvård ersätts lägre än sjukvård för män?
Alltså det kan inte jag svara på, det hoppas jag verkligen inte, men det vi ser och det som gör att det inte går att få ihop ekonomin, det måste ju vara, det är ju någonting som är fel i ersättningssystemet, absolut.
Någonting är det som gör att vi liksom inte kan bedriva en bra sjukvård på till exempel kvinnoklinikerna.
Men det, Helena, har ju vi nystat lite i.
Ja.
Varför det är så.
Med betoning på lite.
Med betoning på lite så har vi ändå liksom försökt kartlägga vad som händer i regionerna och hur kvinnovården läggs. Och i Stockholm ligger den under specialistvård, men att till exempel i Skåne ligger den under primärvården. Och att det gör ju såklart skillnad i vad du får för typ av ersättning då för någon som kanske egentligen är specialistläkare och inte som är ute på vårdcentralerna. Och det gör ju såklart att färre kvinnor kan söka till den typen av vårdkompetens, tänker jag.
Ja, nej, men det här att jobba mycket i primärvården, det har vi ju gjort tidigare. Det är bara att nu, som jag sa, man slår sönder och sen ska man bygga upp igen istället för att ta vara på det vi hade. Men att lägga allting på allmänläkarna, det blir ju helt orimligt. Och de har ju inte utbildning för det heller.
Nej, och det är precis det den här Socialstyrelsens rapporten säger egentligen. Att så här, i Stockholm var det, nu kommer jag inte ihåg exakt, men det var liksom att 60% med symptom i klimakteriet fick rätt typ av hormonbehandling. Medan ute i landet var 20% och de andra kvinnorna fick typ antidepressivt.
Och verkligen ingen skugga av allmänläkare. De är fantastiska. Men man kan inte hålla koll på allt inom liksom...
Och det här är väl en specialitet liksom. Alltså där du vid viss tid liksom punkt behöver prata med en gynekolog.
Det skapar ju bara fler vårdtillfällen, faktiskt ökade kostnader som jag ser det, att man måste slussas vid. Alltså det blir fler kontakter på något sätt.
Man borde kunna komma i kontakt med en gynläkare direkt.
Ja, ja, det borde man. Vet du vad, jag var med i en podd, Kristin Kaspersens podd, nyfiken på. Där kan ni lyssna på helt avsnitt med mig om ni vill. Och Kristin såklart. Men efter det, och då pratade vi om PMS och mens och klimakteriet och så vidare. Och då fick jag ganska mycket mejl efteråt. Men ett mejl var så här, hon bodde norröver. Och så ja, men nu har jag slussats liksom mellan olika instanser. Och sen 7 månader så är jag sjukskriven för utbrändhet. Men jag inser nu att jag nog bara är i klimakteriet.
Ja.
Då tänker jag, herregud. Alltså hon är sjukskriven i 7 månader. För att man liksom inte hamnar rätt.
Men alltså jag måste bara belysa igen den här Socialstyrelsen-rapporten som säger det. Att det behövs mer information, kunskap. Och att de slussas runt i liksom på vårdcentraler. Och sen läggs kvinnovården i primärvården. Alltså för mig går det inte ihop.
Nej, men jag håller med. Men det är samma. Vi har ju ungdomsmottagningar som tur är. Sen bor du lite på var man bor någonstans. Men efter, när man inte platsar in där har vi också ett jätteglapp. Och liksom PMS, PMDD, mensvärk, rikliga blödningar.
Okej, låt oss prata om abort.
Yes.
Det är spännande, viktigt och du är ett superproffs på det.
Och man vill bara gråta just nu, eller?
Ja, nu vill man bara gråta. Vad är det som händer i världen? Det är ju inte klokt.
Nej, det är inte klokt.
Men de senaste veckorna så har det ju varit väldigt mycket snack om USA och Roe versus Wade. Vill du berätta vad det är för fall?
Mm. Alltså amerikansk lagstiftning är ju extremt komplex och svår att förstå sig på. Men 1973 så var det här fallet uppe i högsta domstolen i USA. Och i och med det så blev abort grundlagsskyddat i USA.
Mm.
Sen så har man ju de olika delstaterna med sina lagar. Men det här att det finns skyddat i grundlagen har varit helt avgörande.
Mm.
Och det som har hänt nu, det är ju att Trump han ställer till mycket skada.
Mm.
Men bland annat då genom att tillsätta konservativa domare i högsta domstolen.
Mm. De har liksom nystat reda på det här då? Och velat slå sönder det? Eller
ja,
vad är det som har...
och det här handlar ju om makt. Mm. Extremt. Alltså, det är makt och makt över kvinnors liv.
Mm.
Men då har det ju läckt ut att de här konservativa, de är ju majoritet nu.
Mm.
Och att det de tänker sig är att kunna slå sönder det här liksom, landmark.
Ja, jag kan inte Roe vs. Wade jätteväl, men vad jag förstår så Roe var en kvinna som bodde i Texas, som var i en mycket ekonomiskt liksom, utsatt situation. Hon blev gravid och fick inte göra abort i Texas.
Mm.
Och Wade var en åklagare
för staten. Då.
För staten. Mm. Och då de som företrädde Roe, de var liksom abortaktivister.
Mm.
Kvinnor då i Texas. Och de tog det till högsta domstolen där Roe vann över Wade. Wade sa såhär, nej men det här ska ligga ute på delstaterna. Och vill Texas förbjuda abort så ska Texas få förbjuda abort. Medan Roe och hennes företrädare var såhär, abort ska vara liksom en rättighet i hela landet. Du ska inte kunna bo i Texas och inte få göra det, men om du åker över landsgränsen till vad som nu ligger bredvid Texas.
Regionsgränsen.
delstatsgränsen, så då får det, utan där ska man kunna få göra vart där man bor.
Ja.
Men, och det är den nu de ska driva upp då.
Har haft jättestor symbolisk betydelse. Mm.
Och vad innebär det här då? Blir det liksom att varje delstat själva kommer då få bestämma om abort kommer vara lagligt eller inte överhuvudtaget?
Mm. Ja.
Och i vissa delstater att det kommer att bli helt förbjudet, eller hur?
Vilket år kom den här, sa du?
1973.
Ja.
Mm. Den har ju betytt liksom... mycket för hela världen. Ja. Men i Europa, de flesta länder i Europa har ju abortlagar från 70-talet, men efter den här lagen.
Mm.
Mm. Jag kan liksom reflektera lite över det här med vindar igen. Alltså att det liksom går fram, två steg framåt, ett steg bakåt och så här. Men det här... Om det här går igenom nu, eller liksom, vad tror du det här kommer betyda för USA och världen?
De som gör analysen nu tror jag att det här kommer bli väldigt negativt. Alltså dels för USA att kanske hälften av delstaterna kan förbjuda abort helt.
Mm.
Men att det som händer i USA får ju så stora konsekvenser globalt också. Så att då finns det olika sätt att lösa det här. De som har råd kan ju alltid resa eller liksom ordna det på annat sätt.
Mm.
Men de som inte har det kommer ju då drabbas. Då går man baklänges så att det blir illegala och osäkra aborter igen.
Mm. Mm.
Och det är ju inte bara aborterna, det blir ju påtvingade graviditeter. Och det vet vi ju att det har ju väldigt negativa konsekvenser.
Mm. Så för både mamma och barn.
Redan nu är det ju så att mördardödsfallen i USA ligger högt.
Mm.
Trots att det är
vilka ligger de högst? Alltså vilken grupp i samhället?
Ja, det är ju inte New York och Kalifornien.
Nej.
Utan det är ju Texas. Framförallt fattiga svarta kvinnor som är mest utsatta.
Så det är de som kommer slå oss hårdare på ännu mer.
Så är det.
Mm.
Men sen också konsekvenser för alltså egentligen alla låga inkomstländer, men Afrika väldigt mycket.
Mm.
Och de... Där man redan nu kämpar med det här med restriktiva abortlagar. Vi har ju det i Europa också.
Mm.
När Polen har ju passat på att gå baklänges under covid.
Mm.
Vi har Ungern. Mm. Malta är ju helt förbjudet.
Mm. Alltså vad kan vi göra för att dels se till så att vi som land aldrig går bakåt.
Mm.
Och att vi fortsätter att pusha framåt. Men också mot resten av världen. Så här, kan man göra någonting?
Alltså faktum är att just nu så samtidigt som det är de här negativa, det som går baklänges för kvinnohälsa. Så har vi också positiva vindar och det är ju fantastiskt för att vi har vår internationella federation för obstetrik och gynekologi, FIGO.
Mm. Mm.
Tidigare har det varit väldigt konservativt, bara en tidigare kvinnlig president.
Mm.
Och hon gjorde något som då var helt oerhört att hon fick alla medlemsländer, det är 52 medlemsländer, att gå med på att en gynekolog ska kunna behandla en inkomplett abort. Det kan ju vara missfall eller abort.
Mm.
Bara det var liksom helt fantastiskt.
Mm.
För att innan dess kunde man inte tala om det här.
Du får förklara det. En inkomplett abort.
En inkomplett abort, det kan ju vara efter en inducerad abort. Men abort är ett samlingsord, så det inkluderar också missfall.
Just det.
Och ni så vet att kvinnor kan ju fängslas. Mm. Man kan åtala dem för ett missfall.
Mm. Ja, det var ju en kvinna i, vad var det? Mexiko eller någonstans Sydamerika som hade suttit i fängelse i 30
Sydamerika.
År.
Ja. På olika håll i Sydamerika.
För att hon hade fått ett missfall. Mm.
Ja. Men och då så det som hände var då att ett inkomplett missfall, det är liksom att missfallet äger rum, det händer, men
det finns
allt
rester
kommer
kvar
inte
i modern. Och det är livshotande, för det kan leda till infektion och kraftiga blödningar. Mm. Så det är jätteviktigt att kunna behandla, och det är klart att det är helt grundläggande.
Vart låg det innan det kom till gynekologerna då?
Då fick man inte behandla,
då fick man dö. Och du vet, fortfarande
för missfall,
är det ju så.
Förstår du? Och du vet hur ofta man får missfall, Lydia, när vi pratat om det.
Ah.
Det är liksom jättevanligt. Jag sitter och gapar. Men det här, och då, så hon gjorde någonting som för oss är helt okontroversiellt.
Självklart.
Att man fick behandla det.
Så det var ett första steg. Och det som har hänt nu är att det här står faktiskt högst på Figos dagordning. Tillgång till säker abortvård och preventivmedel.
Mm.
Så att det är väldigt positivt. Sen är det också positivt att WHOs generaldirektör, högsta chef, Dr. Tedros, att han vågar prata om det här och lyfta det på agendan.
Mm.
WHO ska ju alltid vara liksom balansera och så, men att han gör det. Och att WHO precis har kommit med nya riktlinjer för abortvård. Där man också lyfter in det här med human rights-perspektivet och sätter personen, den gravida personen i centrum. Det är helt, det är liksom en helt ny approach.
Mm.
Och att det inte bara är liksom de kliniska riktlinjerna, utan också för policymakers och politiker och beslutsfattare.
Mm.
Så det är väldigt positivt. Mm. Och i de här riktlinjerna så är det också, som betyder mycket för mig, men att man också har guidelines eller riktlinjer om användning av telemedicin, abortvård. Så att allt det här är positiva utvecklingar.
Vad är guidelinesen där då?
Det är att tillåta det. Det är
att tillåta abort via liksom digitala möten eller telefon med läkare.
Mm, telemedicinklinik.
Mm. Har man infört det? Får man göra det i Sverige?
Nej,
det kan
inte
vi prata.
Sverige.
Mm. Men i Sverige så, jag vill bara lägga till en grej. Och om ni blir nyfikna på hur abort påverkar kvinnor i positiv och negativ riktning om man förbjuder eller tillåter det, så lyssna på avsnitt nummer 2 här på Gympodden när vi poddar ett helt avsnitt med Helena Kopp-Kallen, för det är ett otroligt starkt och bra avsnitt.
Vi ska släppa det igen, tror jag.
Vi måste släppa det igen så att det kommer upp
nyanserad introduktion för vad som händer just nu.
För det är så fantastiskt.
Men man kan bara säga att det finns ju väldigt mycket evidens inom det här området, och det som händer, ju mer restriktiva abortlag, desto fler osäkra aborter leder till. Och dödsfall. Och också ökat antal aborter faktiskt. Så mindre restriktiva, alltså liberala abortlager, då kan man ju också tillåta preventivmedel. Mm. Och det leder till färre aborter och färre dödsfall. Mm.
I Sverige så går vi faktiskt i en annan riktning. Vi blir inte mer restriktiva i abortfrågan, utan nu lyfts ju här i riksdagen, eller hur? Ett nytt abort, eller att man diskuterar att förändra abortlagen. Kan inte du berätta om det?
Nej, men i Sverige har vi har ju en från början bra abortlag som kom till för att, inte för att straffa utan för att skydda kvinnor. Och på den tiden så dog ju kvinnor på grund av osäkra aborter.
Alltså bara det, så här, inte för att straffa utan för att skydda kvinnor. Ja. Det känns så jävla grundläggande.
Ja. Men annars är det ju så att många abortlagar är ju för att straffa. För att det är fortfarande illegalt. Så där är ju Sverige unikt. Men när abortlagen togs i bruk, den kom till 74 och togs i bruk 75, då hade vi ju bara kirurgisk abort. Och då sa lagen att det skulle göras på sjukhus av en gynekolog. Det var ju också för att skydda, att det inte skulle vara så här backstreet abortion med någon som inte var utbildad.
Mm.
Nu, idag, sen har vi ju utvecklat medicinsk abort och alla de möjligheter det för med sig.
Och ungefär 95% är väl medicinska aborter nu, eller?
Ja, eller 96.
96 till och med, ja. Så de allra flesta är ju medicinska. Mm.
Och det har ju fått med sig att aborten kan göras tidigare och säkrare och mer accepterat.
Mm.
Men då istället för att öka den medicinska säkerheten, så är det faktiskt så att lagen potentiellt faktiskt kan ha negativ påverkan. För att nu, så att den styrs inte av, alltså, ja, det är bara att skydda rätten till abort, för det gör ni ju.
Mm.
Och att det är någonting som är en mänsklig rättighet och inte kan inte heller kan skjutas upp. Men däremot så skapar det olika onödiga logistiska barriärer.
Mm. På vilket sätt då?
Nej, men just det här att det måste göras på sjukhus. Eller,
Just det, så nu så det som förslaget från SFOG, Sveriges förlossningsläkare och gynekologer, det är att man ska förändra abortlagen så att man inte behöver inta den första aborttabletten på sjukhus, utan att man kan få göra det hemma.
Ja, men det är det, alltså, som jag sa, abortforskning är väldigt spännande fält, för att det är någonting som utvecklas hela tiden och så viktigt att vi jobbar evidensbaserat. Och det vi har ju liksom utvecklat det här att man kan göra aborten hemma. Men då är det så att den består av två omgångar tabletter, det är ju det som är lite krångligt. Den första tabletten är egentligen bara för att förbereda livmodern, och egentligen räcker det med den andra omgången tabletter, och den har vi redan då via Socialstyrelsens föreskrifter möjlighet att ge hemma. Och de flesta väljer att göra det hemma. Men då är vi, eftersom kombinationsbehandlingen är det mest effektiva, så använder vi fortfarande den här förberedande behandlingen. Och som lagen då är tolkad nu, så är det inte en medicinsk definition av när aborten sker, utan den är juridisk, och att den sker när man sväljer första tabletten. Och då måste det göras på sjukhus. Just och det skapar det här krånglet, för då måste man ta den på ett sjukhus eller en klinik med särskilt tillstånd. För att sen ska det gå en viss tid innan man kan då ta den här andra omgången, som egentligen är det när aborten sker.
Och då ska man tillbaka igen, eller?
Nej, de kan nej,
det hemma, kan man göra hemma.
Men det första hade man inte behövt ta på sjukhus egentligen.
Då. Den är ju egentligen helt onödigt att ta på sjukhus.
Men, och det här är ju, det är som du säger, det är ju juridiskt och inte medicinskt. Så att det vill ni, eller vill vi ändra på.
Och vem är det som behöver skriva ut det? Om låt säga att det ändras, att man kan få ta det hemmet. Men det behöver skrivas ut av en gynekolog då? Eller barnmorska, eller vem är det som...
Eller barnmorska, om det skulle bli tillåtet, det tycker vi skulle vara. Men barnmorska förskriver ju preventivmedel till friska kvinnor, så att de skulle kunna förskriva det här till friska kvinnor också.
Det ligger inom
också.
Professionen, så att säga, fortfarande. Liksom.
Kristina, vad ligger högst upp på din önskelista inom forskning och kvinnohälsa just nu?
En satsning på kvinnohälsa med forskningsmedel, det är ju något som jag önskar mig, så att man kan lyfta hela området. Alltså från abort, preventivmedel, förlossning till gynekologisk cancer. Och sen gärna lite till barndelen också. Det skulle jag verkligen önska mig. Men sen också att vi jobbar med de här frågorna. Så att integrera forskning, vård och utbildning, och hela tiden ha uppmärksamhet. Och det är ju det som är bra nu, att vi ändå lyfter de här frågorna inom vår specialitet tillsammans med Barnmorskeförbundet och Vårdförbundet. Och RFSU är ju en jättebra samarbetspartner.
Och det är ju precis därför vi startat den här podden. Alltså för att också kunna brygga mellan er. Och mig och alla vi som
oss är läkare och kvinnorna.
Ja, men det är kvinnor i Sverige som inte annars kommer i kontakt med er överhuvudtaget om man inte har en gyntid som är dessutom svår att få.
Och jag tror att det är jätteviktigt att tala om det. Vi kan tala om sådana här saker i Sverige, då ska vi göra det, för då skapar man medvetenhet och man minskar risken för backlashes och också minska stigma.
Men också för att det blir en samhällsfråga just att få upp det på agendan och hur liksom politiker strukturerar om hur kvinnovården hamnar. Så här, om det är ingen som belyser problematiken för folk, då kan man ju inte heller rösta på ett sätt som gör att det sker en förändring. För ni kommer ju inte kunna skapa den förändringen riktigt. För det är inte så det funkar i ett demokratiskt samhälle på det sättet som Sverige bedrivs. Liksom.
Utan det är opinionen som måste driva det.
Ja, det är det. Och då behöver man ju informera och utbilda om hur det ser ut och hur det skulle kunna vara.
Det är mycket att göra.
Yes.
Bråda dagar, Kristina. Men tusen tack för att du har kommit hit. Du är en stjärna inom det här området, och vi känner oss privilegierade att vi har fått det här samtalet med dig. Tack så hemskt mycket.
Det är vi verkligen. Tack snälla.
Tack för att jag fick vara med.
Tack.
Och tack för ert jobb.
Tack så mycket.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.